Halleluja. Jag vill att vi ska öppna våra biblar. Om du har sån här bibel med dig eller om du har mobibel i mobilen så går det bra. Så kan du slå fram till första Johannes brevs 4:7. Så ska vi läsa ett ställe där i Jesu namn. Första Johannes brevs 4:7. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är vi också skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han inte har sett kan inte älska Gud. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Där blev det rätt. Och detta är det bud vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Halleluja. Människan är en relationsvarelse. Vi föds och lever och är till i relationer med andra på ett eller annat sätt. Bibeln säger ingen av oss lever för sig själv eller dör för sig själv. Utan vi är insatta i ett sammanhang. Vi är skapare för att relatera. Lära känna varandra. Lära känna människor. Och att lära känna Gud. Vi är skapade till relation med Gud. Vad är meningen med livet? Det är att lära känna Gud. Och det är att utifrån den kärleken också på djupet lära känna varandra. Och leva i den kärleken. Relationer säger inte bara något om människan, det säger något om Gud. Precis som Emma-Lena sa här i början, Gud som i själv är en gemenskap inbjuder oss till att leva i gemenskap. Med honom och utifrån det också med varandra. Det är där det börjar. Det börjar i relation med Gud, utflödet av liv och kärlek. Det kan man säga, det är Gud skapar. Han när Gud skapar så är det ett uttryck av hans kärlek. Det uttrycker att han bygger ett nätverk av relationer där saker hänger samman med varandra. Hela skapelsen bär vittnesbörd om relationer. Hur det hänger ihop med varandra. Ni som gillar att se på SVT:s naturprogram eller någon annan kanal, för att inte göra reklam här nu då, bara. Det finns andra kanaler också. Sådär, va? Får ju ofta den här berättelsen om hur naturen hänger ihop med varandra. Och när det blir ett brott på något så påverkar det långt, långt, långt bort på på olika sätt. Och det är det vi ser lite idag, hur liksom naturen rubbas på olika sätt. Så är det med relationer. I hans kärlek är vi skapare. Och inom oss så finns det en längtan som bara kan fyllas av Guds närvaro i våra liv. Spelar ingen roll vad vi tror att vi hittar för att fylla den här längtan. Det är bara Guds närvaro som på djupet kan fylla människans djupaste längtan och göra oss hela. Det finns inget som kan ersätta det. Men när den saken är på plats så blir det ett utflöde av det andra. Problemet är att vi ofta börjar i det andra. Eller hur? Ni vet, när Jesus säger så här: sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Så tänker kanske jag alldeles för ofta på allt det andra. Gör inte du. Men fokuset är inte i den uppmaningen allt det andra. Utan fokuset är sök först Gud och hans rättfärdighet. Då läggs allt det andra på plats. Utifrån Guds relationen så kan vi på ett tryggt sätt relatera till människor i olika typer av relationer. Det är en grund att stå på. Det är det som liksom gör att vi har något att bygga på. Och ju mer vi kan ta till oss och leva i att vi är för evigt älskade av Gud, desto lättare kan vi bygga relationer till andra människor. Men det är inte enkelt med relationer, eller hur? Man kan beskriva det som pastorn och författaren John Ortberg gör i en titel: alla är normala tills man lär känna dem. Jag har inte läst boken, men jag tycker titeln är så bra. Jag har boken i min bokhylla. Alltså, få saker är så ljuvliga som goda och varma relationer. Och få saker är så svåra som när relationer går i kras och förtroenden raseras. Eller hur? Och idag ska jag predika en predikan med 10 punkter. Jag brukar ha 3 annars. Halleluja. Amen. Jag ser att ni det ser, men jag ska ta dem kort. Vi tar punkt nummer 1. Några saker om relationer. Ett du och ett jag krävs för att en relation ska bli till. En relation är som en bro. Det behövs ett fäste där och ett fäste där. Då kan man nå varandra. Då kan man besöka varandras liv. Då kan man lära känna varandra. Och är du och jag trygga i oss själva, så är det mycket lättare, som sagt, att relatera till andra. It takes two to tango. Du kan inte dansa tango själv, utan man behöver en partner för att det ska funka. Det var punkt nummer 1. Tar vi punkt nummer 2. Åh, vad ni blev lugnare nu. Är det så korta punkter, då kommer vi klara den här predikan. Vi får se hur kort det blir. Ödmjuka er inför varandra. Första Petrusbrevet 5:5 säger: och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjukhet kräver att blicken är vänd bort från oss själva och har fokus på den andra. Ödmjukhet är inte att sudda ut sig själv, men det är att byta fokus. Det är inte jag själv är i fokus, utan den andra är i fokus. Ödmjukhet är att hedra någon annan, och ödmjukhet är en grundläggande attityd hos den som har mött Jesus och smakat hans kärlek och följer hans exempel. Filipperbrevet 2:5 säger: var så till sinnes som Jesus Kristus var, eller som en annan översättning uttrycker det: ha samma inställning som Jesus Kristus hade. Vilken inställning hade han? Han ödmjukade sig. Han böjde sig ner. Han böjde sig ner i ödmjukhet som ett exempel på grunden för att relatera och för att relationer ska fungera. När du och jag lär oss ödmjukhet. För ödmjukhet är en väg att vandra som vi måste gå varje dag. Och säga, Herre, hjälp mig. Punkt nummer 3. Kommer där. Ta inte varandra för givet. Något som effektivt kväver en relation, det är när man tar varandra för givet. För det är lätt att man blir ovarsam. Det är lätt att man blir nonchalant. Var tacksam för dem som står dig nära. Var tacksam för dina vänner. Var tacksam för dem som finns där och visar sin kärlek genom enkla handlingar eller ibland kanske genom komplicerade handlingar. Var tacksam för dem som gör det möjligt för andra, som gör det möjligt för dig. Vi tar bara ibland saker för givet. Till exempel att när vi kommer hit ska allt bara funka. Men allt funkar inte bara här. Det funkar därför att några ser till att det funkar. Eller hur? Var tacksam. Tycker du om kyrkkaffet? Visa tacksamhet. Det kokar inte sig själv. Det smakar gott, men det kokar inte sig själv. Eller när Elvis och Andreas står och spelar här. De spelar inte heller av sig själva, utan de har övat, de har tänkt. Var tacksam för olika saker som sker här i församlingen, men kanske också där du finns på din arbetsplats, i din skola. Ha en tacksamhet, ta inte saker för givet, öppna ögonen och säg gärna tack så mycket. Eller vad bra att du gjorde det där, det där var bra, kom igen. Det bygger relationer. Punkt 4. Frihet, sanning och kärlek. Den som älskar dig säger sanningen till dig. På ett sådant sätt att det sätter dig fri att vara mer dig själv. Vi tar den en gång till. Den som verkligen älskar dig säger sanningen till dig på ett sådant sätt att det sätter dig fri att vara mer dig själv. Sanningen gör oss fria. En relation som binder och skapar ofrihet är oftast en osund relation. Och ibland kan man ju känna i sin mage nästan, eller hur, att det där blev inte bra, eller hur? Man kan känna sig låst ibland. Men jag tänker, vår uppgift är inte att låsa varandra, utan det är att öppna varandra. Och att tala sanning i kärlek. Ibland så backar vi ju för det där med sanningen, för det är ju lite jobbigt att säga som det är. Men det är inte kärleksfullt att inte säga sanning. Men det är också viktigt då att inte bara säga sanningen och glömma bort kärleken. Nu sa jag ett sanningens ord. Levererat klart. Sen vad som händer, I don't care. Nej, utan det är kombinationen som skapar frihet. Sanning och kärlek. Sanning och kärlek. Vi tar punkt nummer 5. Gå en mil i mina mokassiner. Jag har inte mokassiner, men jag har vita nya skor som lyser upp. De är vita än så länge i alla fall. Vad betyder det då? Jo, men ibland är vi så snabba att bedöma varandra och har svårt att se saker på den andra sätt. Så det är ju ett gammalt, jag tror det är ett indianordspråk. Innan du bedömer någon, ta på dig liksom dens mokassiner, gå dens liv, lev dens liv, försök sätta dig in, visa empati, så får du sympati. Du kanske inte håller med eller gillar allt vad den andra gör. Men innan du gör din bedömning så är det bra att försöka förstå. Men vi är så snabba. Och så har vi bestämt oss. Och så är det så. Och så kanske vi missar något. Därför att vi placerar en människa in i ett fack utifrån en väldigt snabb och oftast ytlig bedömning. Det är inte så man bygger relationer. Förutfattade meningar är aldrig en grund att bygga goda relationer på. Ta nästa punkt. Lyssna först och lyssna mer. Vi har en mun och vi har två öron. Det säger någonting om relationen mellan att lyssna och mellan att prata. Ta dig tid att lyssna in. Och något som Jesus säger gång på gång, det är ju detta: den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Att höra, att lyssna. Ta dig tid att lyssna in. Jag tänker att en av de största gåvorna vi kan ge varandra i den tid vi lever i, det är uppmärksamhet och tid. Att jag lyssnar in, att jag stannar upp, att inte jag låter blicken flacka och tänker, jag ska snart iväg. Utan nu avsätter vi en tid för varandra där vi lyssnar. Vad har personen att säga? Och ibland, det händer ibland, att jag kan få en uppmuntran av någon när jag haft ett samtal. Det var så jätte... Tack för att jag fick ha samtalet med dig. Det du sa var jättebra. Och så tänker jag så efteråt, jag sa ju ingenting. Och så inser jag, det var inte det som var bra, utan det var ju faktiskt att personen upplevde att jag lyssnade. Det är ju viktigt. Jag var faktiskt en gång, det var när jag bodde i Norrköping, så var jag på ett handledningssamtal. Och plötsligt när jag pratade så märkte jag att terapeuten hade somnat. Halleluja. Ja. Vi bytte terapeut. Och jag fick en praktisk lektion i, så där ska du inte göra när du sitter och lyssnar. Det var en parentes. Han är förlåten. Ja. Amen. Lyssna först, lyssna mer och var försiktig med dina ord. Försiktig med dina ord. Därför ord sätter saker i rörelse. Det är som en gnista som kan tända en hel eld. Det kan ju tända till ett positivt men också till ett negativt. Och inte minst om jag möter Emma-Lena och vi börjar prata om en tredje person. Och jag säger, du skulle bara veta vad den här tredje personen är. Så skapar det ju någonting väldigt negativt faktiskt. För nästa gång Emma-Lena träffar den personen där, då tänker hon på vad jag har sagt. Och så har jag kanske bildat en felaktig information som påverkar den relationen negativt. Är ni med? Det är därför det är så viktigt att man är försiktig med sina ord. Och man måste inte säga allt som är sant bara för att det är sant. Utan man kanske ibland behöver tänka, är det här uppbyggligt? Behövs det här? Precis som även jag sa innan, varför ska jag bygga relationer, så är det ibland väldigt gott att prata mindre, att lyssna mer. Ta vi nästa. Döm inte. Jakobsbrevets 4:12. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som ensam har makt att rädda eller förinta. Men vilken rätt har du att döma andra? Att döma varandra bygger sällan bra relationer. Det skapar alltid avstånd. Och Jesus påpekar ju också och säger, du vänta lite. Håll inte på med flisan hos din broder. Du har ju någonting annat i ditt öga. Jaha, en bjälke. Just det, kanske skulle börja med den först. Nej, vi ser felet så lätt hos den andra. Döm inte. Ta nästa. Punkt 8. Ge inte upp. När det blir svårt i en relation har vi ofta lätt att ge upp och gå vidare. Den personen är bara sån. Så är det bara. Och så går vi vidare. Och så förlorar vi någonting. Gör inte det. Kanske är just det där motståndet du möter där i relationen med den där personen något som både den personen och du behöver. Att det knakar lite, att det brakar lite, att det är lite jobbigt behöver inte betyda att det är kört. Det kan till och med vara som det står i Ordspråksboken 27:17. Järn ger skärpa åt järn. Den ena människan skärper den andra. Och plötsligt så kan det där liksom gnisslet och det som var märkt att men det här blev faktiskt inte sämre. Det blev bättre därför att vi gav inte upp. Är ni med? Ge därför inte upp när det är svårt. Gör det du kan för att bygga upp och inte bryta ner. Och kom ihåg vilket tålamod Gud har med dig. Är det lite tålamod han har med dig? Eller är det stort? Tålamod. Med mig har han extremt stor tålamod. Jag är väldigt tacksam för det. Han har stor tålamod med oss alla. Vi har inte alltid lika stor tålamod och utrymme med varandra. Men vi kan lära oss. Och tålamod är också en av de andliga frukterna som växer fram i ett liv när vi är fyllda med den helige ande. Då blir vi mer tålmodiga. Så att det är kanske inte alltid som Gud svarar på den här bönen. Om ni förstår mig rätt nu när vi ber. Herre, ge mig tålamod. Nu. Ja, ni var med på den. Vi tar nummer 9. Förlåt. I Kolosserbrevet 3:13 står det. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Som Herren har förlåtit er. Ska ni förlåta varandra? I alla mänskliga relationer. I alla mänskliga relationer kommer du att bli sårad och du kommer att såra. Finns inga undantag. Därför är förlåtelse en nyckel för att bygga relationer. Och förlåtelse är ju också vår tros centrum. Jesus Kristus dör på korset. Han tar våra synder på oss så att vi kan bli förlåtna. Och som vi hör där på långfredagen i en av lovsångerna. Du är förlåten. Du kan gå fri. Eller hur? Det är ju det själva kärnan i evangelium. Och därför blir oförsonlighet och vägran att förlåta, det är liksom, det skär emot själva liksom essensen, innehållet i vår tro. Det är liksom, det går inte ihop. Som Jesus har förlåtit, ska ni också förlåta varandra. Ja, men jag kan inte. Det är så svårt. Ja, det är svårt. Men det är värre när du säger jag vill inte. Men om du inte kan men vill så finns det en underbar hjälpare. När hjälparen den helige ande kommer till dig så ska han vägleda dig i hela sanningen. Han ska visa på det som Jesus har sagt. Han ska hjälpa dig. Är du med? Så det vi behöver göra när det gäller oförlåtelse. Det är att gå från en resa där vi säger att. Okej, jag skulle vilja. Men jag kan inte. Initialt kanske man inte ens vill. Men när Guds ord och Guds ande får pusha en lite. Så man kommer och säger Gud. Jag vill förlåta men jag kan inte, hjälp mig. Då är man på god väg. Men förlåtelse det är en process, det är ett arbete. Och det är ett beslut. Att följa honom som sa när hans händer spändes ut och spikarna bultades där igenom. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och den tionde punkten. Det går ganska bra så här långt, va? Jag har en lång avslutning. Den gyllene regeln. Kan ni den? Få höra. 1, 2, 3. Och det kommer där med, va? Titta. Vi kan läsa den tillsammans till och med där. 1, 2, 3. Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska också ni göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Den gyllene regeln uppmanar oss att vara aktiva i att göra gott. Inte att vara passiva, utan att vara aktiva. Det som ni vill, det ska ni göra. Det är en aktivism, det är ett framåtlut i den gyllene regeln som bryter det som är negativt. Goda relationer, det är inte någonting man bara får, utan det är något som byggs över tid. Kärleken är inte ett val, det är en konsekvens och ett utflöde av det Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och sen börjar resan i detta. Om ni visar varandra kärlek, säger Jesus, då ska världen förstå. Då ska världen förstå att ni är mina lärjungar. Men om ni biter och sliter i varandra, då förstår man ingenting. Här behöver du hjälp. Här behöver jag hjälp. Det berättas en berättelse om ett litet kloster för länge sedan. Det hade chanserat. Det hade haft sin stora tid med fullt med munkar som hade bott där. Men det hade chanserat och många hade blivit äldre. Det hade inte varit något tillflöde i det här klostret. Och atmosfären var liksom typ isbitar mellan de 2-3 stycken munkar som fanns kvar. Så berättas att det kom en gäst förbi. Och det var så ovanligt den här gången att den här gästen var en judisk rabbin. Men han behövde nattlogi och enligt alla konstens regler så fick de släppa in honom. Och de satt där och de skulle äta tillsammans en bit mat på kvällen. Och då säger den judiska rabbinen efter en stund om att jag ska säga så här. Jag har bara ett ord att säga till er. En av er är Messias. Och de bara. De tyckte att det var ju helt fel. Det var ju ingen av dem som var Messias. Så att, ja, de gick och la sig. Men den ene munken började tänka i sin cell och den andra i sin cell och den tredje i sin cell. Tänk om någon. Om någon är Messias eller tänk om, ja, de börjar tänka nya tankar. Om det skulle vara så, då kan ju inte jag behandla den här, min broder, på samma sätt som jag gjort innan. Och den andra börjar tänka så, den tredje börjar tänka så. Och helt plötsligt så börjar man göra små saker av kärlek till varandra. Helt plötsligt börjar man tänka, ja, men tänk om Messias är här. Det kanske var så han menade, inte att någon är Messias, men att Messias är här. Då kan ju inte trädgården se ut som ni gör här. Nej, men då måste vi ju laga det här som är sönder. Då måste vi ju. Och så började små saker positivt att hända. I relationen, men också med hela stället de var på. Det berättas att det kom en ung man till klostret och såg. Men vänta, vad är det här för ställe? Det är ett fantastiskt ställe. Han anmälde sig att vara novis. Och helt plötsligt så kom det en till in i den här skaran. Ryktena började gå. En till kom. En till kom. En till kom. Och helt plötsligt så växte mängden av munkar i klostret. Därför att de här hade börjat tänka. Tänk om det här är en plats där Messias bor. Det är ingen av oss här som är Messias. Men Messias är här. Hos oss. Jesus Kristus. Det är det som är motivationen till att bygga goda relationer.